känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 22 juni och som sig bör när fotbollen dundrar på så är det måndags Toto och ingenting annat. Midsommarhelg i kombination med ligafotboll, Tompen.
Ja, men det gör nog att vissa har missat en del trots att det är sånt jävla go och att det finns energi kring fotbollen, allting kommer igång. Så gör ju alkoholen och framförallt umgänget, tror jag, någonting med liksom folks konsumerande av fotboll. Så, låt oss skippa skitsnacket och gå rätt på ett svep.
Jag tänkte ju fråga dig hur du upplevde det här. För det här är väl första gången i ditt snart 41-åriga liv som det alltså, ja, men spelas ligafotboll under midsommarhelgen. Ja. Inte bara svensk fotboll.
Nej, det stämmer. Alltså,
det var konstigt.
Ja, det var konstigt. Det kom ju en massa tweets här nu för någon vecka sedan och många som uppmärksammade att man spelar fotboll på stöven igen när det är sommar, mitt under. Och det var ju det man sjöng 1990 inför mästerskapet. Notti Magiche, och det var varmt och sol och stekande hett liksom i Italien. Nu var den liksom sommarfotbollen på riktigt då, tillbaka. Och det har man inte sett på 30 år.
Nej.
Så när du säger, ja, det här har inte du upplevt. Nej, det stämmer. Det är bara mästerskapsfotboll som man har sett. Det har varit den här hängplayoffen i Serie B typ, som man har följt fram till den 12 juni. Sådär.
Ja.
Men nej, annars har det varit tomt.
Det var speciellt alltså, att sitta där med en Hallandsfläder i näven och så hör man bara från någon, Tottenham gjort 1-0. Jaha, just det. Tottenham Manchester United.
Ja, jag glömde ju fläden hemma, även om jag är mer OP. Så det blev mörk rom istället i sillen. Funkar det också? Men du, vi skippar skitsnacket. Du går rätt på ett svep så får du se vad som har hänt då. Någonting kanske du har missat. Vissla igång, Kimpa! Så var den tillbaka, stora, fluffiga, mäktiga Premier League. Utan publik visserligen, men med 9 omgångar kvar var det skarpt jävla läge direkt. Champions League-platser, en titel och ett bottenträsk att antingen ta sig ur eller undvika att drutta ner i. Ekande bollträffar och trötta cooling breaks fick man blunda för. Nu ska ju faktiskt allt avgöras. Double weekendande City och Arsenal inledde sin rush redan i onsdags med en ganska blodig slakt av Arsenal. Då gick ändå City på treans växel bara. Och som om inte det vore nog följde det Gunners upp med att torska mot Graham Potters Brighton på lördagen. Smått sanslöst, to be honest. Krysset mellan Spurs och United gjorde egentligen ingen glad. Och eftersom Chelsea vann borta mot Crystal Palace ser det alltjämt ganska avgjort ut om vi snackar topp 4. Leicester med kryss mot Watford drog faktiskt ifrån något. Några som fortsätter att vara hela PLs skönaste gäng är annars tveklöst Wolves. Mäktiga, galna mäxaren Rally Jimenez gjorde sitt 14:e och det stinker nu Europa nästa säsong om Jorge Mendes unika lilla lagbygge. Titeln då? Klart är att det inte är lätt att springa in i en så ruttad tränare som Don Carlo Ancelotti. I Merseyside derbyt kom Poole undan med blotta förskräckelsen efter en tung avslutning av Everton. En spelare gör inte ett lag och så vidare, men visst saknade Klopp sin egyptier och det är ganska rejält. City seger ikväll och Liverpool kan alltså inte säkra titeln på onsdag. Men det vet vi är ju bara en tidsfråga. Hopp till Italien då. Jajebuxningen. Gamla, fina, anrika Calcium var tillbaka. Och så härligt det var. Först en liten aptitretare i Toro Parma på Grande Torino-arenan i Turin. Straffmiss av Belotti, Gagliolo i stor form. Och en vansinnigt bra sepe mellan stolparna. Så i Parma, Gusten, så du är med på vem jag snackar om. Gjorde så att Kulusevskis svaga insats trots allt hamnade i skymundan i Parma-lägret. Delad pott och glada Parma-miner. Sen hämtade Cagliari 0 i Verona där Mr. Juric verkligen är på väg att göra något stort. Seger och 38 pinnar betyder inte bara säkrat kontrakt, men också absolut häng på Europaplatserna. Och hörni, vem saknar inte en riktig late bloomer, nummer 9-typen? Ja, men ni minns Bierhoff, en sån spelare som bara plötsligt dyker upp. Well, här har ni honom! Jag har hittat han! Samuele Di Carmine. En gång en lite för tungrövad supertalang i Florens, nu en fullt utvecklad man med till synes coglioni stora som badbollar. Så, varsågoda, här har ni en gubbe att omfamna. 31 år är han äntligen redo att gå för skytteligasegen, men först nästa säsong. Annars gjorde Atalanta slarvsylt av Sassuolo och Inter vann efter en otrolig första halvlek, men lite krampaktigt mot Sampdoria, och är i och med segern med i titelstriden. Men då krävs perfektion av Contes mannar. Från Spanien noterar vi att Real Madrid gick upp i serieledning efter seger mot Isaks Real Sociedad. Och eftersom Barcelona kryssat i Sevilla när du var dyngpackad på midsommarafton, ja, så är det serieledning alltså. Tysken då? Och tysken ska fan... Nej, så kul ska vi inte ha. Bayern klarar mästare med en omgång kvar. Däremot så blir det en högdramatisk avslutning. Kusarna med häng på CL och Bremen med största sannolikhet ut. Men som ni vet, i den sista omgången kan allt hända. Om det är någon gång du ska se tysk boll så är det banne med på lördag. Spännande värre! Aber wirklich!
Ja men wirklich, det blir en spännande avslutning på den tyska säsongen och även fast man gnuggar Bremen ut, såklart. Vi är ju fuck Bremen här i Tottova. Så hade det ju varit med lite godare smak i munnen om vårt kära Die Rotenhausen, alltså Hau Aschwau, hade haft bättre möjlighet att då byta plats. Ja. Med Werder Bremen. Men i Schweiz då, som avgörs på söndag, så har Hamburg en pinne upp till Heidenheim som ligger då på tredje platsen som ger kval uppåt.
Så det skulle kunna bli HSV mot Werder Bremen.
Exakt, det hade kunnat bli en riktigt jävla högintressant
match
för alla
tuttolyssnare. Alltså. Ja, just det, det är, alltså. Det är ingen publik, jag glömde bort det.
Men om jag då inte misstolkar spelschemat helt felaktigt så har då Hamburg en hemmamatch mot Sandhausen som inte har någonting att spela för, ska ju vara tre pinnar.
Fina tre.
Men Heidenheim då, de möter Bielefeld på bortaplan som är klara ettor. Således så tog det ju här vara seriens bästa lag. Men å andra sidan så har väl de druckit ett par pils senaste dagarna.
Jo, men du vet vad man säger eller vad uttrycket säger i Italien.
Nej.
Man har bash i benen betyder att man har spring i benen.
Okay.
Så kanske kan det stämma då.
Ja. Nej men alltså how is foul? Ska ju såklart göra sitt. Och då får fan Heidenheim slå Bielefeld på bortaplan. Mm. För att annars så når Hamburg den där tredjeplatsen som ger kval uppåt. Och då vore det ju ändå kul. Ifall
men vadå?
Bremen...
Nej, men alltså Bielefeld måste ju vinna.
Nej, det räcker med kryss.
Ja, men ändå.
Ja, men alltså det är då 55 poäng Heidenheim, 54 poäng Hamburg.
Exakt.
Vilket gör att Heidenheim måste ju slå Bielefeld.
Jo, nej, men jag är med på det.
Om nu HSV gör jobbet. Men det tror man ju aldrig att Hamburg gör. De hittar ju alltid ett
tänk
sätt att
schabbla
bort
det. Tänk om det blir så att det är Oscar Linnér som schabblar bort Hamburgs eventuella då playoff genom att sula in några bollar.
Ja.
Jag hoppas att han håller tätt. Vi håller ju som sagt starkt på Hamburg här i slutspurten. Och det senaste är ju också att Topdog Olof, vår gode vän och grundare tillsammans med oss av Nakata. Mm. Vi har ju lite sköna tröjor och grejer där borta. Kan ni kika in någon gång på nakata.se om ni inte redan har gjort det. Han ska flytta till Hamburg och då vill han ju ha Bundesliga fotboll. Och vi vill ju Topdog Olof för det.
Det är klart han vill.
Väl. Ja.
Och så kanske folk undrar som har hakat på den här podden i närtid här. Varför hatar ni Werder Bremen? Jo men det är så att vi är HSV. Och är man HSV, då hatar man Hamburg. Eller, Tom, det. Då hatar man Bremen.
Ja.
Fuck Bremen har vi på en halsduk hängandes ovanför vår studio här.
Mm.
Så att jag
vi känner, är inte svårare än så.
Känner distinkt förakt gentemot
vi är ju de största Bremen. Vi är ju de största Hamburg-supporterna i Sverige.
Så är det.
Kanske i Europa.
Nej, men hörru du, vilken fotbollshelg det var. Som sagt, svårt att hålla både midsommarfirande och ligafotboll i luften parallellt i fredags. Men lördag-söndag var det väldigt mycket fotboll som konsumerades. Så kanske ni som har hakat på den här podden i närtid då också undrar, varför pratar inte Tompa om allsvenskan i sitt svep? Ja, men det gör aldrig Thomas.
Nej.
Han tänker att svepet ska hålla sig utomlands.
Det är ett Europasvep för min del.
Men det var ju en väldigt, väldigt intressant allsvensk söndag igår. Började ju direkt då med att ett dunderroterat Varberg snodde en pinne borta mot Malmö. Hade kunnat bli alla tre. Norrköping tog tredje raka, spände musklerna, gjorde slarvsylt av Djurgården och visade alla, inklusive mig, synnerhet mig, som tvivlade på Peking inför den här säsongen, att det här luktar ju guld hela vägen upp till huvudstaden.
Mm.
Alltså visst, Kalmar hemma i premiären ska väl såklart vara 3-0 och det var inga tennissiffror utan man vann knappt med en boll. Men sen, AIK borta, regerande mästarna hemma och det bara, Alltså det är ju underkant de här 7-1 man har på de två matcherna.
Ja, man har prickat någon superform så här i inledningen av Allsvenskan. Men det är just sättet man vinner på. Alltså man gjorde slarvsylta av AIK i 45 minuter och sen så drog man ner på takten och sparade energi inför Djurgårdsmatchen. Och sen så går man ut och liksom mer eller mindre bara städar av de svenska mästarna. Men jag tyckte att det var ett jättebra spel. Nu ska jag inte sitta här och prata om spel som jag inte har pratat om inför matchen. Men jag tyckte att det var ett bra spel. För det, dels ser det så jävla bra ut. Dels så har man nyckelspelare i form. En faktor som jag tycker är underskattad. Alltså att de bästa spelarna, och i Pekings fall då, liksom, de som gör skillnad. Haksabanovic, Totte Nyman, Simon Tern.
Levi.
Levi har ju inlett jättebra. De fyra spelarna vinner ju matcher tillsammans. Och det kommer de fortsätta göra. Och det har man sett här i inledningen. Och sen finns det någon stabilitet där i backlinjen med Lauritsen och Isak Pettersson i mål som gör det jävligt bra. Så att fan, Norrköping, de är i allra högsta grad med och slåss om guldet den här säsongen.
Jag skulle vilja ge den största rosen till Jens Gustafsson, som jag tycker, till skillnad från väldigt många andra tränare, har attackerat den här seriestarten med visionen om att, vad fan, vi pallar väl det här. Det ska inte hålla på att roteras 4, 5, 6, 7 gubbar bara för att det är match 3 eller 4 dagar senare. Ja, men alltså, så här, vi har bästa laget på banan och sen så, alltså, de har ju vetat om det här ganska länge. Även fast spelschemat sattes sent så har ju alla kunnat förstå att när vi väl kommer igång så kommer det vara väldigt hårt matchande. Så då ska man ju fysiskt kunna vara förberedda på sånt.
Ja, och allt handlar ju om förberedelse. Det är ju nyckelordet där.
Precis, och jag tror när man då inte har kunnat spela träningsmatcher i direkt anslutning till seriestarten så gör man nog också klokt i att spela med till stora delar samma lag för att kunna bygga vidare på saker som var bra. Tar man till exempel då AIK eller Djurgården eller Hammarby, alltså andra lag med bredare trupper förvisso, men ändå lag som har ambitioner om att vara i toppen. Malmö ska såklart räknas in här också. Så känner jag att, men fan, det är väl klart att det blir svårt att ta det vidare från match 1 till match 2 om man byter ut halva laget, och från match 2 till match 3 om man återigen då snurrar på 2, 3, 4, kanske 5 spelare. Visst, det kanske kommer någon skada här nu på någon nyckelspelare i Norrköping, eller att man hamnar i en
exakt,
svacka.
Man får väl någonstans, lite som med coronan, summera om ett år.
Såklart, jag menar bara att Norrköping rivstartar och står på 9 pinnar redan. Alltså, jag tror...
Du tror inte att det är slitna spelare i Norrköping idag, utan de klarar det här?
Ja, dels så tror jag att man fysiskt klarar det. Dels så tror jag också att de här tre inledande segrarna, de här 9 poängen, ger sån jävla skjuts och tro på det man håller på med. Att det är väl klart som fan man kan skaka av sig de där slaggprodukterna och gå ut och köra fjärde matchen också, femte matchen också. Så att jag tycker att Jens Gustafsson, han visar vart skåpet ska stå här. Och jag kan bara kapitulera här för Peking. Hatten av.
Hatten av och allt det där. Och allt det där. Sen så blir man ju lite tveksam då kring vissa prestationer. Nu hade ju Malmö liksom maximal, inte oflyt, men Christiansen fick ju hjärnsläpp liksom och tog ett andra gult. Det var
idiotiskt. Han är en fucking idiot.
Vad sa du?
Han är en fucking idiot.
Jag sa.
Ja, det var väl det han sa.
Tog ett gult och så fick de spela med en man mindre, annars hade de förmodligen vunnit den matchen. Och det är absolut ingen liksom katastrof i Malmölägret, men Djurgården börjar ju säkert fundera. Med torsk hemma mot Örebro. Och Örebro är inget jättelag, även om det inte är ett dåligt lag. Förstår mig rätt. Kryss mot Östersund, förlust mot AIK och sen vinst då mot Djurgården. Det måste man ändå, så måste man ändå kunna räkna lite. Och sen det här då. Nu vet jag inte hur bra Norrköping är. Uppenbarligen jävligt bra. Men är de 4-0 efter 37 minuter mot AIK bra? Ja, kanske inte riktigt så bra. Är du med?
Nej.
Alltså det är ju deras prestation som gör att de leder med 4-0. Men jag tror att AIK var rätt svaga där också. Och jag tror att Norling missade lite i laguttagningen. Men det är en match som de i liksom 10 av 10 gånger nästan hade vunnit. Om den spelas om.
Ja,
så pass jävla bra var de.
Nej, men, och det är det jag menar. Att Norrköping har ju verkligen... Alltså, de har ställt ut i princip samma lag alla tre matcher. Ja. I princip spelat på... Alltså, de har spelat sitt spel. AIK är väl ett superexempel här på hur man har tänkt annorlunda och så tänker man annorlunda igen till nästa match. Bayern lika så. Alltså hur Billborn går bort sig igår mot Gnaget, det var ju häpnadsväckande.
Alltså... Ja, vad grejen är att han stod lågt, fast normalt sett så pressar alltid Bayern högt.
Exakt.
Och så har man då sett Norrköpingsmatchen, så förstår man att AIK ska man nog pressa högt.
Och sen så framförallt så var det ju väldigt lite av det kombinationsspel längs backen som har varit så framgångsrik för Bayern senaste tiden.
Så här man kan tillskriva då AIK lite i och med att de gör väldigt bra i man-man-försvaret.
Ja, men det var jag tycker bara att det är konstigt när ett lag som är så tryggt i en konstruktiv offensiv fotboll går ifrån sin egen identitet och sitt eget DNA och sitt eget väldigt, väldigt vägvinnande spel. Mm. Åt andra hållet. Det är en sak ifall ett baktungt, lite mer destruktivt lag som har det grundspelet byter taktik och kör lite mer offensivt och tutar och kör. Typ AIK. Alltså så här, man går från fjolårets dödgräva fotboll till att man skruvar på det. Och så kanske det inte funkar, men man har i alla fall ambitionen att gå åt rätt håll, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Här gör ju Bayern liksom tvärtom.
Ja, men det blev
de sitter
fel.
Inne på seriens bästa offensiv, om vi nu räknar till då antalet mål i allsvenskan i fjol, vilket är ett ganska så bra mätverktyg tycker jag. Och så har man en relativt skadefri trupp och man har inlett bra resultatmässigt och målmässigt och spelmässigt. Och så går man bara ifrån det och på alla sätt och vis gör det sämre.
Men en spelare som jag tänkte på i Hammarby, mitt bland alla stjärnor, vi pratar om Kacaniklić, vi pratar om Tankovic, Paulinho som var den stora värvningen, så tycker jag han Ludvigsson såg jävligt spännande ut. Han måste han ju klippa sig.
Nej,
alltså det blir baktungt alltså. Det är någonting, det är som Di Carmines röv. Den blir liksom den har varit bara liksom hållit honom tillbaka i karriären, så nu har han slimmat den lite.
Ja.
Det är lite som den där frisyren. Det blir så himla mycket stor tofs hår där bak.
Jag vet inte. Jag tycker ändå han får hållas. Hur som, jag tycker att han såg jävligt bra ut.
Jag tror att du inte håller med mig här.
Nah.
Den är ju för tung. Studsa för mycket. Den får vara lite mindre i så fall om det ska vara en tofs.
Okay.
Inte en fotbollsmässig tofs.
Ja. Nej, men jag tyckte Ludvigsson imponerade redan mot Elfsborg. Alltså, det hände jävligt mycket kring honom.
Mm.
Och han är en sån här spelare som tror jag kommer smyga in i Bayerns offensiv lite som att när alla tror att det ska vara Tankovic och Paulinho och Kacaniklić så visar han liksom gång efter annan att här produceras det mål och farliga passningar och assist och han lägger ner ett jävla jobb. Alltså jag tror att han själv har den inställningen också, att varje minut jag är på plan då får jag fightas med hjärtat utanpå här för att visa att jag ska få.
Ja, och det är ju helt fler. Det är den enda inställningen han kan ha om man ska ta en plats. Om det då var från den positiva sidan i Hammarby, så om man ska ta någonting från den negativa sidan, så tycker jag ju verkligen att Bojanic hade en tuff match alltså. Spela med den höga pressen som AIK gör, känns det som att han inte riktigt har tempot. Han trivs ju att få lite tid på sig och slå de här fina bollarna. Men inte ens när han får den på liggande så lyckas han ju i den här matchen. Det är ju ett par lägen som, alltså ganska kritiska lägen i matchen också. Bra lägen att liksom få Hammarby komma tillbaka eller till och med gå ifrån. Där jag tycker att liksom, ja, han inte har kylan och slår de riktigt bra bollarna som han är van att se dem göra.
Det var ju många spelare i Hammarby, ska vi säga, som var bara en skugga av sig själv. Som var under isen
men
igår.
Det var en spelare i alla fall jag tänkte på, för jag tycker Bojanic är en jävla fin fotbollsspelare. Men då är också så här, AIK har en fusklirare i laget. Alltså får det ju för bra för att spela i Allsvenskan. Ja, men det var, alltså, han är ju för bra. Han skulle ju i Tyskland eller någonting sånt där.
I HSV kanske?
HSV.
HSV. Jag tycker i alla fall att det är på plats att dela ut en liten ros till Tankovic.
Vad är roser du börjar dela ut helt plötsligt? Det ställer mig starkt emot. Fucking gulasch till dina jävla roser som du börjar dela ut.
Okej, gulasch till mina roser. Jag byter rosorna mot en schnitzel då.
Ja, det funkar.
Schnitzel till Mujo Tankovic som efter matchen väldigt liksom frispråkigt och öppet är helt med på att ja, vi underskattade Gnaget. Vi trodde nog att det här skulle bli en promenad i parken.
Låg ribba för schnitzel alltså.
Fast jag tycker ändå att det i ett sånt känsligt läge är jävligt härligt att höra en av allsvenskans största profiler, en av allsvenskans bästa spelare, våga tillstå att
det
vi underskattar AIK. Han går ju till och med emot sin egen tränare och säger att det var helt fel matchplan. Mm. Vi gör bort oss här. Det är ett taktiskt haveri.
Mm.
Det tycker ändå jag förtjänar att applåderas. Att någon vågar säga så.
Ja. Nej, alltså jag, det är klart, alltså ju mer spelarna ser, ju ärligare de här intervjuer, desto mer gillar man det. Mm. Det är så.
Nej, så att det tyckte jag var det bästa i Hammarby igår.
Okej, Tankovic brandtal efter matchen.
Ja, det bara då skulle knyta ihop den här säcken med, det var ju då, på tal om Djurgårdens insats då mot Norrköping. Alltså Djurgården är ju ett lag som inte bara har bytt spelare, utan när de roterar några spelare, till exempel då när Kalle Holmberg ska in i elvan och Kujovic är där, då blir det ju väldigt mycket som ska klaffa på ett nytt sätt i deras anfallsspel. De två ska hitta varandra. Kalle Holmberg, ja, han kanske har en lite annan roll alltså när han spelar än när Djurgården ställer upp utan honom eller med honom som ensam spets. Och det där tycker jag har märkts ganska tydligt på de lagen som har inte bara roterat utan också i och med sina rotationer fått en helt annan formation,
ja,
och en helt annan dynamik i sitt anfallsspel. Kolla på Häcken, plockade ju bort då Gustav Nilsson. Det finns inte någon Alexander Söderlund att ersätta med, utan istället så trycker man upp Tomminen. Alltså det är ju inte bara att nu luftar vi ett par trötta ben och sätter in någon annan på samma sätt att spela, utan det blir, nej, ett nytt sätt att, alltså det blir
precis, nya, alla spelare tolkar rollen på
nya
sitt
förutsättningar.
Sätt.
Ja, exakt. Mm. Så att fan, jag är jävligt imponerad av Jens Gustafssons sätt att rivstarta den här allsvenska säsongen.
Och det som kanske var det då mest anmärkningsvärda från hela den här omgången efter Norrköpings klara seger mot Djurgården, det var ju ändå att AIK studsade tillbaka. Alltså snacket i veckan gick ju snarare liksom, hur ska det här gå mot Billborns ännu bättre offensiv än Norrköpings. Höga pressen, AIK som springer bort sig, som inte riktigt har kommit in i spelsystemet. Det var många som såg en slakt framför sig.
Mm.
Och sen då med de här, ja, men det är ju U19-lagen mer eller mindre man skickar in ju, AIK.
Ja, och Pärtan då.
Ja, men precis, med några erfarna spelare. Och får i Sebastian Larsson, Henok Goitom och Pärtan som någon slags ryggrad. Av keepen får man väl Haugard. Haugard, Gusten.
Mm.
Mm. Säg det.
Haugard.
Ja, bra. Som man också får se som en rutinerad, jävligt trygg spelare. Där har AIK gjort ett bra nyförvärv. Men, och alltså Bilal Hussein, Paulus Abraham som har kommit in direkt och spelar så stort som han gör. Jämför dem lite innan här med Jack Lane. Alltså när han kom in var ju bara speed. Och inte så mycket fotboll liksom. Alltså när Paulus Abraham kom in, det känns som att fan, han har alltid varit här i Allsvenskan. Och gör lite skillnad från sin position. Och då finns det fortfarande jättemycket att ta av. Tom Strandegårds otroliga touch. Det är få unga spelare som kommer upp som man ser den touchen. Liksom, när han felvänd vrickar fram en vänster liksom, och som ser det mera bli straff. Det tycker jag liksom också är någon slags höjdpunkt från den här veckan. Att man kan spela med unga talanger och så många unga talanger i ett Stockholmsderby ändå gör det så bra.
Sen måste man ju, innan vi lämnar Allsvenskan, bara ge det till Nanne. Alltså, nu är sheriffen tillbaka i stan. Vi var inne på att man torskar borta mot Norrköping i premiären. Det är väl inte så mycket att säga.
Uppenbarligen så var ju det en bra match.
Ja, och jag menar med tanke på att Norrköping sen drar ner brallorna på både, precis, AIK och Djurgården. Men bara slår Kalmar med knappa 2-1. Och det var inte, vad jag förstod det, siffror som skulle varit jättemycket, nej, större. Att sen då göra 4-0 på både Helsingborg och Falkenberg. Alltså det är ju ett Kalmar som inte har gått in i den här säsongen med några spektakulära nyförvärv. Rasmus Elm har försvunnit. Det var ett lag som hade otroligt
kanske
jobbigt.
Kanske var det bra att Rasmus Elm äntligen försvann. Förstår du vad jag menar? Alltså det är alltid så här, ska han spela? Hur mycket kommer han spela? Och så spelar han och så blir det så väldigt mycket Rasmus Elm som tar plats. Alltså, jättefin spelare och allting. Och det är jättekul när han spelade. Men kändes som att Kalmar FF, de behövde fan gå vidare från Rasmus Elm.
Ja, kanske. Det är väl inte en helt fel tanke, tycker jag. Men återigen bara, alltså, jag tycker att det är imponerande av Nanne att komma tillbaka från allt liksom jobbigt han gick igenom till ett Kalmar som utdömda av många och som inte alls andas speciellt mycket morgonluft och göra det så pass bra. Visst, jag vet att Helsingborg och Falkenberg, det kanske inte är 6 poäng som man ska vara jättestyv i korken för, men jag tycker att på samma sätt som Norrköping då tidigt springer iväg med 9 pinnar och skaffar sig en buffert för att vara med i toppen här nu, så skaffar sig ju Kalmar direkt säker mark under fötterna och distans ner till botten, så att man snarare kan titta uppåt i tabellen hela tiden och spela lite avslappnat.
Och sen kan vi konstatera återigen, jag vet, jag har pratat om det så många gånger, att det finns inget lag som bara kommer springa iväg i allsvenskan och vinna varenda år. Det spelar ingen roll att Malmö FF har en halv miljard på banken och kan köpa dyra spel. Det spelar ingen roll, för du kan inte köpa det, den överlägsenheten som till exempel ett PSG eller ett Bayern München kan göra. Alltså, för det är så mycket mer än att man kan köpa en Andreas Christiansen.
Anders
har jag ju. men det är så mycket, men förstår du, för att bli så överlägsen och dominera, då behöver du, precis som Bayern München gör, svepa all talang över hela Tyskland utöver att de kan köpa de här toppspelarna. Och alltså, allsvenskan kommer alltid vara så här. Mm. Finns inga klara vinnare på förhand. För det var ingen jävel som trodde på Djurgården förra säsongen. Det blir väl Häcken då som springer och vinner i år, eller något annat dussinlag. Och det är inget konstigt. Nej, men för det var många röster som höjdes liksom. Ja, men nu är det de här topplagen som vinner efter typ första omgången. Jaha, ja, det var ju kul liksom. Nu skikten är så tydliga. Det finns inga skikt. Eller klart det finns skikt, men jo men Varberg grejer ändå 2-2 mot miljard Malmö FF.
Ja, Örebro åker och slår igen mästarna på bortaplan.
Ja, exakt. Fan.
Ja, men allsvenskan lever.
Och den kommer alltid att göra det.
Ja, men alltid. Men som den behöver publiken på läktarna. Alltså.
Ja,
igår blev det ju tydligare än någonsin, i alla fall för mig och säkert många här i huvudstaden. Det var ju den första riktiga stormatchen. AIK Norrköping får ursäkta och så vidare. Men det här var ju verkligen liksom svart på vitt hur dött och deppigt ett Stockholmsderby kan kännas. Alltså i en stad där alla tre lagen har tävlat om toppplaceringarna senaste åren. AIK har vunnit guld i närtid, Djurgården likaså. Bayern gick in i den här säsongen som mer eller mindre favoriter. Alltså det hade ju varit sånt jävla stäm på Tele 2 igår. Och istället så får man då... jävlar, vad mörkt det var.
Ja. Nej, men jag håller med. Jag försökte inte tänka på det, för jag blir så jävla deppig, utan jag försökte bara liksom fokusera på det. Nu var det lättare för mig som AIK-are såklart. Eftersom AIK vinner, och ska man vara lite nöjd över det. Men det alltså... Hej. Ja. Du predikar till en redan frälst publik, Gusten.
Så är det.
Vi är sponsrade av våra vänner på Carl & Son. En del börjar säkert känna igen detta svenska varumärke som erbjuder skincare och makeup för män.
Ja, och jag tänker att så här i midsommartider så behöver nog många ge sig själva de bästa förutsättningarna för att efter en hård repa, kanske ute i skärgården eller på något landställe, återfukta huden och se lite levande ut på midsommardagen.
Ja, men just den här bakisgrejen, att man liksom piffar till sig, det som faktiskt, om vi ska vara ärliga, tjejerna haft lite patent på genom alla år, det kan vi killar också göra nu genom att använda oss av Carl & Sons produkter. Hörru, via koden TOTO så har man, och lirar nu Gusten, hela 30% på Carl & Sons sortiment. Men det räcker inte med det, för nu har de också laddat på rejält. De har tagit fram ett Toto-kit som innehåller shower gel, ansiktstvätt och en riktigt bra återfuktande serum värde 700 kronor. Men med koden får man de här tre produkterna för endast 399, och då snackar vi alltså över 40% rabatt. Man går in på carlandson.com, Carl med C, och så slår man till. Det blir inte bättre än så här. Vad
och
säger
sen
du?
Så kommer ingen märka att det var en hård midsommarhelg.
Så här är det.
Otroligt. Ja. Tack till Carl & Son för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Tompa, om jag säger jobb, vad säger du då?
Rönnstad!
Om jag säger arbete, vad säger du då?
Rönnstad!
Vad säger du om jobbbevakning?
Rönnstad!
Om jag säger registrera CV?
Rönnstad!
Vad säger du om jag säger karriärsoptimering?
Rönnstad!
Ni vet vid det här laget att Rönnstad är världsledande när det kommer till att optimera just din karriär. Du kanske behöver jobb, du kanske vill byta bransch, eller du kanske bara vill ha hjälp med att bevaka ditt drömgig. Ja, gå in på ranstad.se och ta det därifrån. Vi säger stort tack till Ranstad för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Ni är bäst.
Hörrni, jag tycker att vi lämnar Sverige och Allsvenskan. Den rullar ju vidare redan ikväll måndag. Och tar oss utomlands, finns en hel del situationer och sportsliga uppslag att gå ner i. Ska vi börja i Italien?
Tycker jag.
Jag satt i studion igår med Axel Pilby och Anders Andersson, ramade Inter mot Claudio Ranieris otroligt fult klädda Sampdoria. Är det den fulaste Sampdoria-tröjan man någonsin sett?
Ja, kanske. Alltså. De är ju för mig, de är ju liksom Blue Cerchiati. Alltså den här klassiska Sampdoria-tröjan. De har alltid hållit sig ganska...
Exakt.
Ja, men de har hållit sig till det.
Och det är ju
varit
tröja...
olika varumärken, leverantörer till de...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag tränar, men det har liksom alltid varit en snygg jävla tröja.
Ja. Ja, men det är ju en tröja som likt typ Ajax alltid har förändrats
Ajax,
minimalt.
Mycket, mycket bra exempel.
Ja. Men det var ett hädiskt Sampdoria, både på planen och i modemässiga termer, som man fick se på San Siro igår.
På planen i första halvlek, som jag sa i svepet.
Ja, alltså det var sån överkörning så det var helt otroligt. Å andra sidan borde man ju ha lärt sig då av alla år man har följt Inter att det skulle bli en knapp seger till slut och att det hade kunnat bli någon fast situation för en kvittering.
Ja, definitivt.
Men den här första timmen, första halvleken, det var ju jävligt häftigt att se Christian Eriksen för första gången väl
i rätt position och sådär.
Ja, få excellera då bakom Lautaro Martinez och Romelu Lukaku. Jävlar vad kul de hade ihop.
Mm, de hade väldigt, väldigt roligt där. Lautaro Martinez då, som har kanske kritiserats lite för att han har haft tankarna på Barcelona, som har visat intresse. Nu pratar ju, på tal om att vara ärlig, så pratade ju sportchefen Beppe Marotta om situationen med Lautaro Martinez ganska ärligt och sa att visst, det finns ett intresse, de har uppvaktat, men spelaren liksom är här och han är fullt fokuserad. Och så gör han den stora matchen som han gör igår. För det är ju en 8 prestation i Gazettan, nu vet jag inte om han fick det, men så ser jag på den i alla fall. Klacken fram till jag tänkte säga Lautaro Martinez, men han kan ju inte klacka till sig själv.
Nej,
till Lukaku och sen Christian Eriksen tillbaka. Så det är ett klapp-klapp-spel som är otroligt.
Mm.
Ibland, när man ser ett sånt mål, så tänker man, fan, är det inte svårare än så här att spela fotboll? Alltså boll på ytterback, lite längre boll på Lautaro Martinez som klackar till Lukaku och sen så ett väggspel och mål. Men som helhet så är det ju en känga till alla de då som har kritiserat honom efter Coppa Italia-förlusten.
Ja, och det var jävligt roligt att se, måste jag säga, Christian Eriksen. För att han hade ju en ganska så trög start. Inte speciellt många matcher i startelvan, inhopp. Det blev inte liksom den här direkta impacten som man kanske hade hoppats på, men som man nog inte borde ha räknat med eftersom han kom från en tung höst och vinter i Spurs och så vidare. Men jävla vad bra det såg ut igår. Och jag måste
vet
säga...
vad, spelare blir det under Antonio Conte. Det kan ta lite tid ibland, men spelare blir bra. Spelare får ut max under Antonio Conte.
Inte Godin.
Nej, men
Godin han... Godin har haft lite kärvare.
Jo, men å andra sidan så är det så att han har valt de bästa spelen. Och Godin är inte den bästa spelaren just nu i den backlinjen. För det är en jävla backlinje, skulle du veta, Gusten.
Ja.
Med Skriniar, De Frey och...
Bastoni.
Bastoni, hur fin är han?
Han är
en framtida landslagsman.
Det jag skulle komma till var ju att jag hade räknat bort Inter inför den här matchen. Man hade ju alltså 9 poäng upp till Juventus. 8 poäng upp till Lazio. Det var en hängmatch, ska sägas. Exakt, de hade ju den här matchen hängande. Och i och med segern och 3 poäng så är det nu alltså bara... inom citationstecken, 6 poäng upp till Juventus. Men med tanke på att Inter, de har liksom ingenting annat att bry sig om. Man
behöver inte titta neråt.
Nej, exakt. Man behöver inte titta neråt i och med att Roma på femte platsen är så långt bort. man ska spela Europa League-fotboll mot Getafe i augusti, det tror jag inte liksom kittlar jättemånga.
Det är så långt bort.
Exakt, och det är inte en buckla som jag tror att folk springer runt och prioriterar, utan nu har man då 4 kommande matcher. Jag tror att det är Sassuolo, Parma, Brescia, Bologna. Kan man ta 12 poäng där, ja, då kan man nog ändå hoppas på att Juventus och Lazio tappar 2 eller 3 poäng. Mm. Och sen så är det huxflux bara 3 poäng, 4 poäng med återstående 8 matcher. Mm. Alltså det kan ändå bli lite jävla liv i det här ligaracet, alltså ur ett interperspektiv. Det är ju liv i det här racet då, i och med Juventus och Lazio, såklart. Men jag fick en jävla pepp på den sista tredjedelen av Serie A igår.
Mm, och tänk om det kan då bli med 3 omgångar kvar, 3 lag som kan vinna titeln. Ja. Det har vi inte sett. Jag kan inte ens minnas när den säsongen fanns.
Det var länge sedan.
Liksom.
Det var länge sedan. Ja. Men innan Inter spelade mot Sampdoria igår så var ju Atalanta tillbaks in i elden hemma mot Sassuolo. Och jag sa det här i studion, om någon nu tycker att jag låter väldigt upprepande. Men igår så gör då Atalanta 4-1. Och det var den 7:e gången de senaste 13 tävlingsmatcherna som Atalanta gör 4 mål eller fler. Mm. Alltså det är såna brutala siffror. Då ska jag säga så, då är det inte 7 stycken matcher där man gör 4. Mm. Utan man har gjort 5, man har gjort 6, man har gjort 7 i vissa matcher. Mm. Man spelar inte med Ilicic. Alltså det var som att det är bara att trycka på play igen.
Nej, men
det har gått 100 dagar plus någonting och det är bara att ut och köra.
Det är det som är, och det kanske är i slutändan det som är Gasperini storhet, att han kan rotera det där laget lite grann, men hela tiden få spelare som gör skillnad. Och han har så många spelare som kan göra mål också. Vi snackade om Chelsea, vi pratade om Malmö FF tror jag inför den här säsongen, med många olika målskyttar som man kan se framför sig. Alltså Atalanta, om det inte är Zapata, då var det Zapata som gör mål. Ja, men då är det någon jävel som man aldrig har hört namnen på förut liksom, som kliver fram och gör mål. Och så har man oftast då någon stor, alltså Ilicic nämnde du, eller Zapata, som ändå alltid får in av bollen. Så man har liksom skyttekungarna, och man har alla andra jävlar som ska göra mål också. Och så har man Papu Gomes, som i det här slaget är bättre än Eden Hazard.
Ja, visst.
Ja, men det är han ju. Ja. Alltså liten kille ute till vänster med en höger fot. Om du tar den spelartypen så är han ju fan topp 5 i världen.
Säg så här, Papu Gomes är ju bättre i Atalanta än vad Eden Hazard hade varit i Atalanta.
Med ja, det sagt, alltså Papu Gomes hade varit bättre i Real Madrid än vad Eden Hazard. Ja,
där är jag tveksam.
Nej,
där är jag tveksam.
Det är dagens sanning.
Det var jävligt roligt att se Serie A komma tillbaka på det här sättet, och att Inter direkt visar med och Christian Eriksen bakom Lula. Mm. Har jag lärt mig nu att Lukaku och Lautaro Martinez har döpts till. Mm. Med det kommande spelschema de har, ändå bjuder upp till dans här nu om titeln. Det är ju jämnt så det förslår i botten. Där är det ju många lag som lever farligt. Sampdoria, Genoa, Torino är väl några av de namnstarkare. Och sen så blir det ju en jävla kamp här om Europaplatserna med Roma och Milan, och som du nämner, Hellas kan gå för det. Det blir en jävla fin...
Det lever så inåt helvete i Italien.
Det blir en så jävla trevlig Serie A-sommar att följa på C More. Det vet ni om vid det här laget. Mm. Sänder alla matcher, och det är ju inte bara Serie A och La Liga fotboll den här veckan, utan det är dessutom Svenska Cupen kvartsfinaler.
Så är det.
Malmö AIK, Bayern IFK Göteborg. Va? Ni hör ju själva, det är på C More det händer! Vi är denna vecka sponsrade av Frank, Sveriges första renodlade PRP-klinik som jobbar för att bekämpa manligt håravfall.
Mm, nu är det säkert många som undrar, vad är det här för någonting? Vad är det som är så speciellt med Frank? Ja, men det tänkte vi berätta.
Precis, det är nämligen så att mellan 50-75% av alla män tappar hår, och det är någonting vi behöver börja prata om.
Det är jag ganska bra på att prata om, eller hur?
Det tycker jag verkligen. Ja. Och det här med PRP-behandling då, vad är det? Det är en 100% naturlig och medicinskt beprövad metod för att förebygga håravfall samt väcka döende hårsäckar till liv. Genom ett blodprov i armvecket så utvinner man trombocyter, tillväxtfaktorer som sedan injiceras i skalpen. Endast legitimerade läkare och sjuksköterskor utför behandlingarna på Frank. Och det är viktigt att börja behandla det här håravfallet i tid. Mm. För har man tappat för mycket, då finns det inte så mycket kvar att rädda.
Nej, och då undrar ni, var ligger Frank? Jo, de ligger på Grev Turegatan 10. Och ni som inte är från Stockholm kan ju meddela att det är centralt på Östermalm. Eller hur, Gusten?
Yes, de här behandlingarna, de tar max 30 minuter. och de är så pass smidiga att man kan gå direkt till jobbet efteråt. För bäst resultat så rekommenderar Franks sjuksköterskor och läkare en behandling i månaden i 3 månader. Därefter väntar man 3 månader för den fjärde behandlingen. Så totalt så tar den här kuren alltså 6 månader och 4 behandlingar.
Ja, men här kan man säga också att det funkar om man vill stärka sin skäggväxt. Man kanske är lite missnöjd med hur tätt det är och sådär. Och då kan man göra samma behandling alltså för skägget.
På frankhair.com, hair, H-A-I-R, så kan man läsa mer om PRP-behandlingarna. Man kan dessutom få en online-konsultation genom att skicka in en bild på sitt problemområde, så återkommer Franks läkare med ett utlåtande om hur förutsättningarna för att gå vidare med PRP-behandlingen ser ut.
Ja, eftersom du är en fantastisk Toto-lyssnare så får du här en kod. Koden är Toto och du får 15% rabatt på alla paketlösningar om 4 behandlingar.
Den här koden gäller juli ut, men koden gäller också bokningar man gör 1 år framåt i tiden, så att man kan då boka in sin behandling redan nu och sen åka till Stockholm senare om man inte bor i närområdet.
Frankhair.com, gå in och kika mera. Det här är en dundergrej.
Vi säger stort tack till Frank för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Ska vi bara ta oss kort till Spanien, för där känner jag fan samma pepp. Alltså på samma sätt som att det var länge sedan det var 3 lag, om vi nu räknar in Inter, som slogs om titeln i Serie A. Så är det fan länge sedan Barcelona och Real Madrid stod på samma antal poäng med så här lite kvar av La Liga.
Ja, det brukar alltid, konstigt nog kan man ändå tycka, i och med att de kvalitetsmässigt är oftast ungefär lika bra. Ett lag går bra som det har varit då. Real Madrid går bra i Champions League och sen så vinner Barcelona ligan i typ mars, även om det inte blir matematiskt. Det är något El Clasico som Real måste vinna och så tar Barcelona det. Men så här tajt har det inte varit på länge.
Nej, och det känns verkligen som att det är lite ombytta roller vad gäller ligaspelet och Champions League-spelet. Jag tror att Manchester City inte slarvar bort sitt 2-1-övertag mot Real Madrid i då hemmamatchen i åttondelsfinalsreturen av Champions League i början av augusti. Och med tanke på att stora delar av den här Real Madrid-truppen har vunnit en jävla massa Champions League-bucklor senaste
låter
åren.
Låter ju sinnessjukt att säga, men det är ju så man tänker.
Ja, men det är ju så.
Alltså, de är ju hungriga på den spanska titeln.
Exakt, men Bale, Benzema, Ramos, Casemiro, Kroos, Modric, alltså så här, det är många spelare i det här laget som har lyft den där Champions League-bucklan 3, kanske rent av 4 gånger senaste 5-6 åren. Och med det sagt då, så har de inte speciellt många ligatitlar. Jag tror att Real Madrid, där kan vi snacka ett bra återstående spelschema också. Mm. De går all in här för ligatiteln. Medan Barcelona, där är lite tvärtom. De har inte vunnit Champions League sedan 2015. Jag tror, utan att liksom pensionera dem, så tror jag att spelare som Piqué, Luis Suarez, alltså det är nog spelare som kan känna
mättnadskänsla.
Ligatitlar har de ju så att det räcker och blir över. Däremot så tror jag att de känner och tänker att, alltså, hur många bra chanser har jag kvar att vinna Champions League? Mm. Jag tror inte det är jättemånga.
Nej.
Messi har jag slutat liksom räkna in till samma ålderskategori. Han kan hålla på så länge han vill eftersom han spelar på den nivå han gör. Men jag tror inte att Gerard Piqué och Luis Suarez är spelare som i 2, 3, 4 säsonger till kommer vara med och dominera och vara självskrivna i Champions League-titelutmanare.
Där har du ju en schnitzel ju. Alltså om det var låg ribba för schnitzel på Tankovic uttalande, här har du ju en dunderschnitzel att dela ut till Messi. Mm. För att ha rakat skägget och låtit håret växa ut. Ser ju för fan 10 år yngre ut.
Ser ut som Messi igen.
Ser ut som Messi igen. Jag vet inte om det, han körde han stora shorts. Alltså så här, ett nummer större.
Ja, de har kört ganska stora shorts.
Ja, men han kändes ännu mer som den här lill-Messi som kom fram. I mitten på 2000-talet.
Du, jag kan säga,
med håret, små
shorts. Alltså jag har sett Messi på stora shorts när han kom fram. Alltså.
Men tack vare håret,
sen
tack
var inte
vare rakningen.
Alltså det var inte Maicon-shortsen. Alltså,
nej, det var
sopsäcken
inte
på Olympico. Alltså det var ju
men håll med.
Hade Roma de största shortsen världsfotbollen någonsin skådat?
Det är möjligt, det är typ 30-talet eller var det 20-talet när man hade äppelknyckarbyxor. Det var 10-talet man hade det.
Alltså vissa spelare i Roma runt typ 2007, 2008. Alltså det var Taddei och Julie.
Hästen Taddei.
Och sen så kom Maicon. Alltså det var sådana shorts att det var helt otroligt. Alltså. Men jag håller med om att Messi ser ut som Messi igen. Men jag tror som sagt att...
Jo, men han har alltid sett ut så. Han har alltid varit fantastisk. Men nu är det på riktigt. Ja. Nu jävlar är det på riktigt.
Och med det utgångsläget Barca har då efter 1-1 på San Paolo, alltså Napoli slår dem ut. Gattuso i all ära och cuptiteln och att han har fått ordning på den skutan. Jag ser inte Napoli åka och slå ut Barcelona när Nej. Det väl är dags igen. Och med det sagt då, så tror jag ändå att fokus är lite skiftande. Med tanke på att Real Madrid dessutom har då inbördesmöten till sin fördel och ett lättare spelschema.
Bra att du påminner om det.
Så tror jag att skulle Barcelona tappa några poäng till här nu kommande veckor, då tror jag att de slår på takten och snarare försöker pika den fysiska formen och lufta lite spelare till då början av augusti när det är dags för Champions League.
Nu lever i Italien i all högsta grad, det blir dramatiskt i Spanien också. Hur är det egentligen med Premier League?
Ja, alltså där är det ju snarare enskilda incidenter och insatser som jag tycker är värt att prata om så här efter första vändan.
Ja, men du tänker på Arsenal som jag nämnde i svepet såklart. Alltså, deras vecka har ju varit hädisk.
Alltså, herregud. Alltså,
jag tycker City, jag vet inte vem som sa, det var någon expert som tyckte att Arsenal var bra i den första halvleken.
Nej, jag förstod faktiskt ingenting av det heller.
Vem var det?
Alltså, i studion var ju snacket som så att Arsenal står upp bra här. Jävla surt mål åker
fall,
på.
Så fall, så
det är en jämn
helt,
match det här.
Helt andra matcher.
Ja, jag såg också
jag
en
såg
helt
ingen
annan
jämn match.
Jag såg ett Manchester City som du sa i svepet.
Ja,
som
diesel.
Gick på treans växel. Ja. Kevin De Bruyne var precis lika bra nu som han var innan coronan kom. Mm. Och det var ett par Arsenal-bollar i djupet som inte blev speciellt mycket av. Och sen så var det ju halalslakt.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Ja. Alltså i andra halvlek. David Luiz klev in i handlingarna och så vidare. Visst, men mot Brighton så var det ju snarare...
Ja, men det kändes när Aubameyang gjorde andra målet som vinkades av för ganska knapp offside. Då tycker jag det kändes, liksom, nej, men fan, det är klart att de gör ett mål till. Klart att Arsenal ändå vinner den här matchen. Och som Jesper Hoffman, oraklet, skrev på Twitter. Det ska bli intressant att se hur
Arsenal lyckas släppa in.
Ska lyckas släppa in ett mål mot det här usla Brighton. Ah, de lyckas släppa in två. Och de lyckas till och med förlora matchen. Ja, i vilket läge tappar de greppet? För de har ju den här matchen. Det är deras.
Ja, det är faktiskt en gåta.
De har superspelare på planen liksom.
Ja.
Fan, sätt Aubameyang i ett läge bara. Mm. Hur svårt ska det vara?
Nej, men och sen med noll poäng på de här två inledande matcherna så känns det också som att nu vet de ju själva att det kommer inte gå.
Nej.
Och det finns ju inte speciellt mycket att tro på heller.
Men Örebro,
när man ser dem spela.
Säsongen är över.
Ja, alltså verkligen så. Jag tycker att det inte bara är Leicester och Chelsea och United som ska nämnas, utan jag menar Tottenham har alla förutsättningar i världen att sluta högre upp än Arsenal. Wolves ser nästan bäst ut av de här lagen jag precis räknade upp. Sheffield United, visst, det imponerar inte med 3-0 borta mot Newcastle, men det är ändå ett lag som på ett helt annat sätt...
Då kan man skita i lite grann, så här, men Wolverhampton, alltså det där är ett lag som vill ha den här platsen. Alltså, kolla på Aubameyang, kolla på hela hans aura under den här matchen. Mm. Fantastiska spelare. Han vill ju knappt vara där. Han vill inte spela. Men tycker jag i alla fall, så här, fullt hans karriär.
Jag måste fråga, hur uppfattade du hela situationen och efterspelet med Mopeys markering mot Bernd Leno? Jag har inte hört någonting bekräftat, men det såg väl ut att vara en ganska illavarslande knäskada. Förmodligen något korsband, men som sagt, jag har inte sett någonting bekräftat. Så för er som inte har sett incidenten, så är det en boll som Leno kommer vara först på. Han går och tar, men Mopey markerar ändå att han är där, så att Bernd Leno störs i sitt agerande, sätter ner benet och ja, knät inte viker sig, utan det var snarare så här översträckning som Zlatan åkte på när han skadade knät. På båren då, alltså jävlar vad han skrek, Leno. Mm. Det är någonting med... Alltså en vuxen man
på en tom arena,
på en tom arena som skriker ut sin smärta. Fan vad äckligt det ljudet är alltså. Men när han då bärs av på båren, så uppringar han ändå energi att resa på sig när han får syn på Mopey och pekar med hela handen och säger någonting, kanske på tyska.
Ja, en Schweinhund! Någonting.
Och alltså jag hörde som sagt inte ordagrant vad han sa, men Det gick inte att misstolka att Nej. Det här är ditt fel, din jävel. Vad fan håller du på med? Och efter matchen då, eftersom det dessutom är Mopey då som gör det avgörande målet i 93-94 minuten, så tar ju Guendouzi ett strypgrepp på Mopey, och det är flera Arsenal-spelare som är framme och gruffar och menar på att så här, du har skadat Bernd Leno. Hur upplevde du den här situationen? Tycker du att Mopey ska ha en jävla massa skit för det här? Eller är det bara så att alltså, så där får man inte markera, alltså, och jävla synd att det slutade som det gjorde? Så,
allt fult spel är inget bra, så att säga. Men så det är en sak att Roy Keane hoppar sönder ett knä, och det är en sak att markera. Här finns det ju faktiskt nyanser. Alltså det här är inte svart eller vitt.
Nej.
Och jag menar, var hamnar han på fulskalan då? Mopey i det här läget? Alltså... Är den 10 grader eller? Fulskalan. Alltså
det går väl att spela in Mopey här på den dansk-italienska etisk-moraliska skalan?
Ja, men då placerar vi honom där, och han hamnar ju inte särskilt högt. Han hamnar ju på en 5,5. Mm. Inte ens en 6, tycker jag.
Alltså, jag har så jävla svårt att se Mopeys intention att skada Bernd Leno.
Ja.
Han är ju där precis på samma sätt som att målvakter som vet att jag kommer vara en halv sekund före på den här bollen sätter upp ett knä i sitt hopp och visar,
i varje fotbollsmatch. Ja,
sätter upp och visar att så här, kom inte nära, för då smäller det här. Mm. På samma sätt så är det ju ändå en naturlig del av agerandet i en match som står och väger, att man i Mopeys situation där och i hans roll ändå visar att jag är här. Jag är här och hugger. Man markerar sin närvaro. Sen så, som jag sa,
Cream och Pay då.
Jävla oturligt att Leno landar som han gör, och det är såklart supertråkigt. Men jag tycker som du att det är inte en Mopey som sätter upp en jävla sula och trycker till i knät. Eller liksom,
Free Mopey.
Det är jävla otur alltså. Det är supertrist alltså. Mm. Däremot, så du såg City Arsenal.
Mm.
Alltså när Ederson släcker unga mittbacken Garcia.
Alltså, sånt där blir jag förbannad på, för det är så jävla klumpigt. Och man undrar, vad fan tänker du med? Det är precis som så här. Jag kan bli förbannad när ja, men typ en spelare i mitt tjejlag skjuter en boll i huvudet på en motståndare. Du vet, så här, när det inte är läge att skjuta en hög spark ens.
Nej.
Vad fan skjuter den i huvudet på henne för? Är du dum?
Mm.
Alltså mer nästan än om motståndaren skulle göra det på min.
Mm.
Och det där är ju Ederson. Så vad fan ska du dit och släcka honom?
Det är inte första gången heller. Exakt. Han är ute utanför sitt straffområde och släcker folk.
Nej.
För att han ger sig av och tänker att ja, här ska jag in och så får det kosta vad det kostar vill. Ja. Men det jag skulle komma till, det som jag tyckte var direkt motbjudande, det är ju hur Ederson, visst, han är ung, han kanske är nervös och han kanske mår jättedåligt, och att det tar sig uttryck i att han liksom står och garvar med någon lagkamrat och står och flinar. Men jag tyckte det var så jävla osmakligt att se Garcia ligga helt slocknad, helt släckt, och man känner så här, han kan ju dö. Han kan dö.
Ja, men det var så här, det Israelsson vibbar.
Ja, liksom. Erik Israelsson där i derbyt mot AIK för några år sedan. Precis så. Och visst, jag kommer inte ihåg den situationen i detalj, vem det nu var som var med och släckte honom och hur de eller den spelaren agerade vid Born och så vidare. Men jag tyckte det verkligen det var vidrigt att se hur Ederson bara står och liksom tuggar tuggummi, flinar och står och liksom garvar med någon lagkompis 10 meter ifrån hans helt jävla dundersläckta lagkompis.
Åkte han på en nock? Ja, men
jag vet inte, alltså, så här, det är inte så att jag är ute efter att Ederson ska sitta på huk bredvid. Nej. Och gråta. Men kommer du ihåg Son och André Gomes i Everton Tottenham i höstas? Alltså, Son har ju heller inte någon intention att liksom bryta benet på någon, men när han märker vad det är som har hänt, han är helt knäckt, han blir ju helt förstörd. Och, alltså, så här, man visar ändå sitt medlidande och sin empati och... Alltså, när Ederson till och med släcker sin egen lagkamrat och han vet att det är bara hans fel. Jag tyckte det var så jävla osmakligt.
Ja, det var märkligt.
Alltså. Usch, usch.
Du, vi behöver inte gå så jävla mycket in på Liverpools match tycker jag. Alltså, jag nämnde det i svepet, ingen Salah, visst, man kan ha gjort det bättre. Don Carlo Ancelotti, otrolig coach på att liksom släcka ner lag, och han har gjort det där så länge.
Ja,
och nu... den här titeln kommer, så vi kan väl få återkomma till det. Vi kommer ju i Never Forget...
Ja.
Att minnas lite Liverpool på onsdag.
Precis.
Och för er som undrar, vad är Never Forget? Jo, vi släpper 2 avsnitt i veckan. Podcasten ligger på Spotify. Och den ligger exklusivt på Spotify. 20 minuter naggande, goda, små berättelser från fotbollshistorien som vi berättar. Allt från angolanska frihetskämpar till exempel då, som nu på onsdag, Liverpool. Eller som idag, eftersom vi släpper på måndagar också, Graham Paul, den engelska domaren som fick några hjärnsläpp under ett par minuter i VM 2006. Lyssna gärna på det.
Och det var faktiskt på dagen 14 år sedan idag, 22 juni.
Never
Jag såg
forget.
I morse också, för övrigt, på tal om Never Forget, att det är på dagen 34 år sedan Diego Armando Maradona gjorde sitt solomål i Mexiko VM 86.
Sådana så här kom ihåg grejer på Twitter, de är jag inte speciellt svag för.
På onsdag minns vi alltså Liverpools senaste ligatitel 1990.
Yes.
Och idag då, Graham Paul, lyssna på Never Forget. På tal bara om Liverpool, jag tycker att det var väldigt mycket, nu såg jag inte matchen i sin helhet i och med att jag jobbade med Simon Studio runt Inter Sampdoria, men det var väl precis det här vi anade skulle prägla Liverpools omstart när vi satt här med Hoffman för någon vecka sedan, att Liverpool har ingenting att spela för förutom den här ligatiteln som kommer bli deras. Det finns ingen förlustnolla att skydda intakt, man är ute ur Champions League, det finns inget inhemskt kuppspel kvar, utan det är bara en transportsträcka till ligatiteln är säkrad. Om det skulle ske i första, andra, tredje eller fjärde omgången här nu efter omstarten, det känns mindre viktigt. Det känns som att man kommer lufta en hel del spelare, testa lite spelare som eventuellt ska vara då byggstenar inför nästa säsong, Minamino, Naby Keita, Origi och så vidare. Det var väl så det såg ut igår?
Ja, det var så det såg ut, och Minamino är en jätteduktig spelare, men det är inte Salah. Så att, ja, alltså jag tror att Liverpool också kommer må bra av att liksom addera ett par spelare till den där truppen och kanske ta bort ett par spelare till nästa säsong.
En sak värd att bära med sig, det var ju verkligen kemin mellan Paul Pogba och Bruno Fernandes, va?
I Manchester United.
Tittade om på den matchen efter midsommarafton, och det var ju alltså lite likt Christian Eriksen och Lula-snacket vi hade för några minuter sedan, att här kommer det hända grejer när de väl får spela boll ihop.
Av alla spelare, av precis alla spelare, så är Paul Pogba den spelaren jag saknar absolut mest. Alltså den riktiga Paul Pogba. Han har ett unikt sätt att spela fotboll på. För jag älskar den riktiga Paul Pogba när han är som bäst. Så för mig, underbart att se att han var tillbaka.
Nej, det blir spännande att följa Uniteds jakt på Champions League-spel. Och jag tycker som sagt att med Rashford och Paul Pogba tillbaka, Visst, defensivt finns det brister. Nu verkar ju nästan alla United-supporter överens om att det sker inte framtiden, utan det är Dean Henderson i Sheffield United. Och det går ju såklart att uppgradera en hel del spelare i den där backlinjen. Men mittfält och framåt. Jävla fint gäng de börjar skaka fram här nu. Någonting annat du tar med dig från Premier League-omstarten?
Nej, men en sak från svepet, det här med att Leicester bara fick en pinne. Kämpade på, liksom, ja, men Leicester kommer vara bra i den här ligaavslutningen, det ser man. De har inte tappat under det här breaket speciellt mycket. Och Vardy kommer göra några baljer och sådär. Men att man ändå liksom klarar det med en poäng och dra ifrån. Liksom, och säkra att man kommer spela Champions League nästa säsong. Det är mer eller mindre klart. Det tycker jag ändå är otroligt.
Jag vet inte riktigt om jag håller med om de drog ifrån med en pinne.
Det är klart de gjorde.
Alltså Tottenham och United tog varsin pinne, Wolves tog tre. Så att vilka drog de ifrån?
Nej, men de hängde med och drog ifrån med en pinne.
Glasklart.
Ja.
Glasklart.
Ibland är det inte svårare än så, Gusten. Det är bara liksom omfamna mig.
Ja, men så är det väl. Från Spanien, tysken, Italien, har vi glömt något som du vill få av ditt bröst?
Ja, men jag tycker att vi har fått med det mesta. Alltså nu är det ju fotboll hela tiden. Det är, som du nämnde tidigare, det är Serie A-matcher ikväll. Själv kommer jag kolla in Fiorentina Brescia såklart, utan Mario Balotelli vad det verkar, men med en Frank Ribéry, på tal om spelare man har saknat, tillbaka. Han var ju långtidsskadad och så kom coronabreaket, så han får ju faktiskt avsluta den här säsongen. Förmodligen på bänken, men det händer ju så mycket här nu och det är roligt och vi hänger på. Förutom Never Forget så rullar ju Toto som vanligt. Nu har vi torsdag, spelar vi in igen, eller
yes.
Hur? Och då kommer det ha hänt hur mycket som helst. Och så är den här sommaren helt enkelt en fotbollssommar.
Mm. Och i och med att det är så fruktansvärt tätt om givarna kring fotbollen som spelas, så rekommenderar vi att hänga med i våra sociala medier för att nås av allt roligt vi gör tillsammans med våra vänner på Betsson.
Mm.
Där sätter vi ihop tuttotripplar till helgen vanligtvis, men när det bränner till midweek så är
helt
vi
plötsligt
på
plötsligt får en feeling. Det var någon som skrev till dem, någon av våra lyssnare som skrev, vi borde ha en Stockholms trippel här nu. Och så blev det det, och så boostade de den trippen. Jättekul. Finns på Instagram, Twitter och Facebook. Det är bara följ oss.
Innan vi slutar så måste jag bara kort fråga kring det här med Zlatan och Fiorentina. Jag såg igår att det via lite mindre italienska sajter och publikationer nådde ändå de stora draken att det snackas Fio fortfarande.
Mm.
Vad säger du om det där?
Nej, skeptisk.
Du är skeptisk?
Ja.
Ja.
Nej, han ska till Bayern.
Okej, okay. Han ska till Bayern.
Han ska inte till Fio.
Hörrni, se för övrigt Zlatans Milan ikväll då. Möter Lecce.
Utan Zlatan.
På Via del Mare.
Svanemark kommenterar. Det ska vi göra också.
Ja, det ska vi göra. Ha en fortsatt fin måndag eller tisdag eller onsdag eller vad det nu är för dag när ni hör det här. Vi hörs igen snart. Toto Balotto rullar vidare och vi älskar att ni lyssnar.
Stort tack hörrni. Ciao tutti.
Ciao tutti.